Välkommen till det tredje och sista avsnittet för säsongen av På lantbrukets hållbarhetsfront. Den här gången har jag pratat med projektledaren Cecilia Hermansson som arbetar med projektet Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk. Vi pratar om vikten av att integrera unga i det fossilfria lantbruket, projektets olika inriktningar och diskuterar biokolens förträfflighet. Med det önskar jag dig god lyssning.
Jag är Cecilia Hermansson och jag jobbar som projektledare på både hushållningssällskapet Sjuhärad och Agrovest. Jag driver ett antal olika projekt, framförallt inom hållbarhet och klimat. Bland annat det här steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk.
Jag tänker att du kan väl berätta vad det är för ett projekt.
Det är ett sånt här Interreg ÖKS-projekt, så att det är ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Danmark och Norge där vi satsar på att det är hållbarhet och klimat och fossilfritt eller mer klimatneutralt liksom, lantbruk på olika sätt.
Ni har ju några, vi diskuterade vilket ord du ska använda, men vi säger ben nu inom det här projektet och ni har ungefär 2 år på er under projektets gång. Och vad är det då ni hoppas att ni ska ha uppnått under de 2 åren?
Vi vill ju liksom, som du säger så är det många olika bitar i projektet, definitivt. Det handlar om teknik som ska bli mer fossiloberoende, det handlar om kolsänkor, det handlar om att involvera eleverna på naturbruksskolor. Så att det är ju, men det handlar mycket om att inspirera lantbrukare och framtida lantbrukare. Att det finns olika varianter. Man inte behöver gå de vägarna som man har gått tidigare, utan att det finns nya tekniker och mer hållbara sätt att ha lantbruk. Så det hoppas jag att vi ska hunnit inspirera så många som möjligt under den här ändå ganska korta tiden.
Jag tycker det är väldigt spännande att ni liksom har siktat in er på naturbruksskolornas ungdomar också och elever. Vet du liksom vart den tanken kom ifrån?
Vi har ju med oss, en av partnerna i projektet är Naturbruksförvaltningen på Västra Götalandsregionen. Och de äger ju och driver ett antal naturbruksskolor. När man tänker klimat och man tänker hållbarhet så tänker man framtiden och hur ska den bli för nästa generation. Och då kändes det ju ganska naturligt att få med oss nästa generation så att inte de behöver göra samma misstag eller gå i samma fotspår som vi har gjort hittills med fossila bränslen och ohållbara brukningsmetoder och sådär. Och då kändes det väldigt roligt att kunna ha med oss eleverna och visa dem, och de har ju ändå ett väldigt stort driv framåt också att förändra saker och att göra annorlunda och bättre än vad vi har gjort hittills. Så att på det sättet kändes det naturligt att få med oss eleverna.
Och om man så här kollar tidsmässigt under projektets gång, är de redan involverade eller kommer de bli involverade eller hur?
Men de är involverade både genom att, eller rätt mycket genom att de här teknikdemonstrationerna där vi visar fossilfri teknik, att vi har dem på skolor. Och även om det bjuds ju in mycket lantbrukare utifrån, men bara att vara på skolan gör ju att vi får nyfikna elever som kommer in och lyssnar på föredrag eller tittar på maskinerna och får testköra saker, för det är ju alltid häftigt att se någonting nytt liksom, och testa någonting och prata med leverantörer och sådär. Så på det sättet är de redan involverade i projektet. Och det är många av eleverna som tycker det är kul med just maskiner. Gärna stora maskiner som gör häftiga saker liksom. Och det är ju roligt att de behöver inte lukta diesel för att vara häftiga.
Nej, precis.
Och de behöver inte väsnas jättemycket för att vara häftiga heller, utan det är coolt när någonting kan vara eldrivet och tystare och ändå göra samma saker, ändå ha samma kraft. Och det tror jag är, om vi lyckas visa det för eleverna, då har vi verkligen lyckats i projektet.
Ja, och jag tänker att så mycket kan ju sippra ner liksom på gårdsnivå från dem också. En del av dem i alla fall är ju förmodligen uppvuxna på en gård och där liksom de här perspektiven också får plats då, och det är ju jätteviktigt och bra.
Precis, precis, att det sprids lite mun till mun metoden och de pratar om att de såg någonting och så blir det intressant när man kanske ska köpa in något, en ny maskin eller byta ut en gammal, så kanske man tittar inte bara på samma sak fast en nyare modell, utan man tittar lite bredare och se vad finns det för alternativ liksom. Så att då har vi, det är ett mål.
Vi ska också diskutera det här namnet då, som är steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk. Och under den här tiden som jag har gjort den här podden så har vi ju liksom kommit in på ganska många olika benämningar av, vi pratar om hur samhället och industrier ska se ut post-fossil.
Ja.
Beroendet.
Ja.
Och då har vi pratat om fossilfritt eller fossiloberoende. Det är en del som pratar om klimatsmart, eller så pratar vi om hållbarhet som ett liksom bredare begrepp. Men varför har ni valt klimatneutralt?
Ja, men klimatneutralt är definitionen där är att man ska inte ha någon påverkan på klimatet. Och en del av det är att man gör vad som krävs för att inte ha en påverkan. Sen så kan jag tycka att vara klimatneutral är ett första steg. Och världen idag och klimatkrisen behöver att vi blir klimatnegativa, som är ett positivt uttryck. Men alltså att vi binder in mer kol än vad vi släpper ut, så att vi minskar koldioxiden i atmosfären. Att komma till neutral nivå är ett första steg.
Ja, och jag tänker att det är ju också liksom viktigt att den här typen av projekt finns hos lantbruket, för att nästa steg är att vi ska bli klimatnegativa eller att vi ska ha negativa utsläpp, alltså binda in kol. Där har ju lantbruket en stor potential. Liksom.
Ja, gud ja. Där finns ju, jag menar, det är ju få industrier och sådär som har så mycket mark till förfogande. Och det är ju ofta mark som man behöver för att kunna binda in. Det finns ju tekniska lösningar som gör det på liten yta också, men ofta finns det smarta grejer att göra, men att det krävs stora ytor.
Om vi går tillbaka till projektens fokus och liksom arbetssätt, så var vi inne på att ni har kontakt med naturbruksskolornas elever då som förändringsledare. Jag har tagit det från hemsidan. Och vi har varit inne på lite varför ni har valt det arbetssättet, men vad har eleverna sagt?
Vi har inte gjort någon sån här jätteutvärdering av vad de har tyckt än, men det är ju när man möter dem på skolorna och teknikdemonstrationer och annat, så märker man ju att det finns ju ett jättestort intresse av att se nya saker. Och ju mer man pratar med dem om hållbarhet, om klimatneutralitet, om vad kan man förändra, desto mer växer ju det intresset. Så att jag tror att där, när man är inne på att ta ett första steg liksom, så är ju information och kunskap som alltid första steget. Och därifrån växer intresset. Och då är det ju, samtidigt väldigt roligt, både för dem och andra lantbrukare och alla egentligen, att se att det finns ju alternativ som funkar idag. Och att det är inte jättesvårt att göra, ha en stor påverkan, och att ha en stor påverkan och göra någonting bättre, det tycker ju, ja, men särskilt liksom eleverna, är jättehäftigt. Att kunna komma in som ung lantbrukare och göra någonting för klimatet, som man annars bara läser om i tv och tidning.
Ja, jag tänker att det här liksom är ett jätteviktigt steg i dels att samhället mer ska förstå lantbruket också som en lösning på klimatproblemen som vi har idag.
Precis.
Och också att man snabbare ska komma in i mindsetet att det finns mycket möjligheter i det här.
Precis.
Affärsmässigt också.
Ja,
liksom.
Ja, verkligen. Att det behöver inte vara någonting som bara kostar, utan det kan faktiskt vara den ekonomiskt smarta affären.
Precis,
det är häftigt när man börjar se den förändringen liksom. Att man börjar tänka att det här är faktiskt någonting som är möjligt för mig att göra, och ja, det finns, jag kan göra det redan idag och redan här och redan hemma hos mig. Jag tror också där att om man som elev när man går ut från skolan eller sin utbildning, att man kan komma och säga att man vet en del om elektriska fordon, eller man har de här tankarna redan. Det tror jag är jättepositivt för när man söker jobb eller sådär, att man har det tänket redan.
Ju mer eleverna får tillgång till den här typen av maskiner och testar den här typen av maskiner, desto större erfarenhet har de och blir liksom mer intressanta på arbetsmarknaden av den anledningen också.
Precis, precis. Och där är ju både maskiner och att vara en bra maskinförare på alla möjliga, både liksom de traditionella fossildrivna traktorerna och de nya grejerna. Men i det här projektet pratar vi också en hel del om drönare till exempel och robotar. Och att skapa någon sorts kursupplägg för robotförare så att man känner sig bekväm med det när man kommer ut i arbetslivet. Att jag kan faktiskt köra en drönare, det är inget svårt för mig liksom. Eller jag är bekväm med att programmera om en robot så att den ska fungera bättre liksom. Och att kunna, då påverkar man ju verkligen eleverna och verkligen, verkligen. Den framtida arbetsmarknaden för dem och sådär.
Ni har ju partners då i Danmark och Norge, och jag tänker att du får gärna berätta om dem, vad deras fokus ligger på, om ni lägger fokus på precis samma saker.
Det är ganska så samma, alla har med sig, det finns skolor som är med i alla tre länderna. Det handlar fortfarande mycket om teknik, vi ska ha sån här, eller har sån här teknikdemonstrationer i alla tre länderna. Och webbinarier som är gemensamt om biokol och kolinlagring. Så på det sättet är det samma så. Men sen så är det lite mer ansvar om kursupplägget om robotarna. Är det lite mer i Danmark. Det kanske är lite mer om jordprover från biokolsförsöken i Norge. Det är fler skolor som är med i Norge än i Danmark till exempel. Medan det är ett stort fältförsök i Danmark med biokol. Och så är det små men många i Norge och Sverige med biokol till exempel. Mm. Så att vi samordnar oss relativt bra. Lite olika ansvarsområden är det ändå.
Mm. I Norge har de ju också haft just vad gäller tekniken. Och det har inte riktat sig enbart till lantbruket. Men den här maskinuthyrningen i Vikens kommun. Där man har då hyrt ut maskiner framförallt som går på elektricitet då. Till olika typer av verksamhet. Det är också väldigt spännande.
Ja, gud ja, det är jättespännande. Och där finns det ju en ambition i alla fall i projektet. Att skapa någonting liknande i Sverige och Danmark. Så får vi se hur långt vi hinner med det.
Mm.
Ett första steg är ju att liksom utreda vad är det för någonting som skulle behövas.
Ja.
Är det så som de har i Viken och i Norge med en plattform, en digital plattform där man kan liksom låna ut grejerna och sådär. Eller är det kanske snarare att ha leverantörer som har de här maskinerna som man kan koppla ihop med lantbrukare och sådär. Så vi får se vart vi landar där.
Ja, ni tittar ju också på, och det har du varit inne på, men de här negativa utsläppen bland annat på grund av användningen av biokol då. Kan du förklara den här förträffligheten med just biokol och hur ni arbetar med det?
Ja, nej men det är jättespännande med biokol och det är verkligen någonting som kommer stort. Det är relativt enkel teknik. Det är någonting som vi har redan här och nu liksom. Det funkar ju genom att ett träd till exempel växer och då drar det koldioxid från atmosfären. Och sen så istället för att det trädet får förmultna eller man bränner upp det för värme så gör man biokol av det. Då får vi ut en del värme, men en del av det kolet som fanns i träet, det stannar kvar i biokol.
Mm.
Och då får vi en produkt som faktiskt är väldigt hållbar. Den är väldigt stabil, man pratar om tusentals år. Eller att liksom 90% finns kvar efter 100 år brukar man säga.
Mm.
Och det är ju en jättespännande kolsänka då.
Ja, precis.
Att faktiskt ta koldioxid från atmosfären. Och det är ingen stor maskin eller någonting som går sönder, utan det är växter som drar ner det.
Mm.
Och sen kan vi omvandla det till någonting som det är ju inte permanent, men det är rätt mänskligt synvinkel så är det relativt permanent. Det är väldigt stabilt.
Det är långsiktigt. Ja. Men du säger träd, vad är det för typ av träd som passar bäst i det här och vad är det för del av trädet framförallt som man använder?
Det är egentligen allt, det behöver inte ens vara träd utan det är allting som innehåller organiskt kol. Mm. Så att det är grot är det kanske ofta, det kan vara halm, det kan vara avrens, det kan vara tång, allt möjligt kan det vara som har vuxit. Och det som man väl pratar om är när man gör biokol är att det ska vara en hållbar framställning.
Mm.
Man ska inte skövla skog i regnskogen och sen göra biokol och tycka att det är klimatsmart och sådär, utan det ska vara någonting som man kanske ändå skulle ha bränt upp hela vägen, men man behöver inte all energin, så att då kan man göra biokol istället. Eller något som man kan ta ut ur systemet utan att påverka systemet särskilt mycket. Man ska inte utarma några jordar för det. Så där får man ju tänka till vad det är för råmaterial man använder. Men någonting som kanske bara skulle bli liggande på hög någonstans där det inte gör nytta.
Mm.
Det kan man göra biokol av istället och faktiskt skapa de här negativa utsläppen eller kolsänkorna.
Mm. Och då måste jag också ställa ytterligare en fråga. Om man tänker att vi ska ha en liksom fordonsflotta inom lantbruket som ska ställas om, då är ju den snabbaste vägen dit egentligen HVO eller den typen av liksom alternativ till diesel framförallt.
Mm. Mm.
Och då är det inte ovanligt att man pratar om att man kan använda skogen till det. Finns det någon målkonflikt där? Eller är det...
Ja, det gör det alltid. Skogen just nu känns som att den ska användas till allting.
Ja, precis.
Sen ska vi göra kläder av den, vi ska göra bränsle av den, och vi ska göra värme av den och vi ska göra papper av den. Liksom. Så att där finns det definitivt konflikter. Mm. Men det gäller väl att tänka till och att använda olika delar av skogen till det gör mest nytta. Mm. Och man ska ju inte heller liksom glömma bort det här med att kolsänkorna faktiskt är en del av lösningen för klimatkrisen.
Precis.
Och den är ju ganska så pressande just nu och kommer vara under lång tid. Så man ska inte nedprioritera kolsänkor från skogen heller.
Mm.
Även om vi behöver toapapper.
Mm.
Så behöver vi alla bitar av den. Och där, nej men där gäller nog bara att använda det smart.
Mm.
Olika bitar till olika
mål. Det tänker jag... Det missar vi ofta i liksom den debatten som pågår i allmänheten nu. Ja. Liksom generellt nu att det ska vara antingen eller.
Ja,
bara.
Precis.
Och det är ju inte så realistiskt heller.
Nej, det är det inte. Och det
blir inte så konstruktivt heller, för vi kommer ingenstans. Liksom.
Verkligen. Och det finns inte en lösning på klimatkrisen heller. Nej. Utan det är många små lösningar. Små och stora lösningar.
Ja,
men många lösningar. Det finns inte ett sätt.
Nej.
Och det är samma med skogen. Att man kan inte använda den till en sak.
Nej.
Utan man måste hitta sätt att använda den till flera saker. Och där den gör mest nytta.
Ytterligare ett ben som ni står på är ju implementeringen av ny teknik och liksom kunskapsbildning i samband med det då. Med förhoppningen om att minska lantbrukets fossilberoende.
Mm.
Varför har ni valt det området? Jag menar, det finns ju andra områden man kan titta på när det gäller liksom att bli klimatneutral. Men varför har ni valt det området och vilka är de främsta framgångarna som ni känner att ni har nått hittills?
Men det handlar ju mycket om att inspirera och visa på alternativen. Och visa på möjligheterna.
Mm.
Att köra på fossila bränslen, oavsett om det är bilar eller lantbruksmaskiner, är ju inte hållbart i långa loppet. Utan där igen så är det flera olika lösningar som behövs.
Mm.
Det går inte att köra allting på el. Det går inte att köra allting på biogas. Utan man visar på de olika alternativen.
Och vilka behöver ni, tänker ni, med er på tåget? Både nu men också liksom framöver för att ni ska lyckas med det. Och det är inte bara ni som ska lyckas med det, alltså det hänger inte bara på er, men liksom för att lantbruksbranschen också ska lyckas med det.
Jag tror det är en omställning i mindsetet, i hur man tänker inom lantbruket, i en stor del. Det är ju ändå där som det ska ske.
Mm.
Och man kan inte komma utifrån med pekpinnar och säga att det måste vara så, det måste vara så, utan det måste finnas en vilja inifrån att förändra och sådär. Och den viljan kan ju då, för det första måste den uppstå någonstans, och den, då är, det gör den ju ofta genom diskussioner eller att man får mer kunskapsutbyte med andra eller information från någonting. Och sen så kan det också vara att det ska finnas möjlighet att göra förändringarna. Och det kommer ju till slut ner kanske på politiker, och att det ska finnas stöd för att ändra, eller det ska finnas möjlighet att göra vinster, ekonomiska vinster på att förändra saker till det bättre. Så att det är både, har man allt från lantbrukarna som är lantbrukare idag, till politiker, till lärare på naturbruksskolorna som utbildar framtidens lantbrukare. Så att de får med sig den kunskapen och den inspirationen att förändra. Så att det är många, det är komplext där också, som vanligt.
Ja, men precis. Och jag tänker, eller just, jag sitter och tänker på att det är ju utan tvekan så att det behöver finnas en liksom ekonomisk och en lönsamhet i det här för att vi ska kunna få en förändring. Och det tänker jag att så är det för hela samhället. Liksom. Det är det systemet vi är vana vid och det är det vi ser framåt. Liksom.
Ja.
Men vad otroligt viktigt det är med den här viljan, för att jordbruket och lantbruket är en så, det är liksom ett så komplext system. Ja. Så att vi kommer inte vinna på, tänker jag, att det är någon annan som kommer med pekpinnar på den här branschen. Utan det måste också liksom finnas en vilja underifrån. Ja.
Precis.
Och då gäller det kanske att hitta den.
Ja.
Men liksom att det är ju ändå lantbrukarna och liksom alla som jobbar inom de gröna näringarna som är experter på det här.
Ja.
Och det är de som förstår komplexiteten. Ja. Liksom, och det är så otroligt viktigt för att vi ska få ett helhetsperspektiv och en lösning som kommer vara bra och som kommer passa. Och det är inte bara en lösning, utan det är flera lösningar men som liksom kommer vara fördelaktig.
Det är det verkligen. Och det är ju också spännande när man gör sådana här projekt om hållbarhet och klimat eller förändringar, så där att man får träffa de här lantbrukarna som faktiskt har tagit steget och har ett enormt driv, en enorm vilja, en enorm kunskap. Och så ibland kan man hjälpa till att föra ut den eller visa upp de här goda exemplen och visa att det går faktiskt att göra, och det går att göra och gå med vinst med det. Lantbruk är ju företag som vilket som helst, och man måste kunna leva på det. Och ändå, ja, men att det ibland blir mer vinst på att göra en förändring som också samhället och klimatet och världen vinner på.
Ja, men jag tänker att mycket i dagens samhälle, och framförallt när det gäller företag, handlar ju om att man ska kunna, alltså storytelling, och kunna berätta en historia, och kunden är väldigt intresserad av det. Och det tänker jag, där har ju lantbruket också några liksom poäng att tjäna.
Ja,
pengar och
gud tjäna. Ja. Jag menar, det är ju inte bara att visa bilder på små söta kalvar, utan det är ju liksom, det är ju hela biten att visa att vi har förändrat det här och vi har förändrat det här, och att man, nej, men ser att händer saker inom lantbruket, att det inte bara är, går på i samma fotspår som det alltid har gjort liksom, utan att det finns en vilja att förändra. Och den tror jag resten av samhället ofta missar, att man tänker att det har stagnerat lite grann. Det händer ingenting, men det händer massor med saker.
Vad har varit din liksom personliga, tycker du, höjdpunkt under tiden som du har jobbat med det här?
Det låter lite klyschigt, men att träffa alla de här intressanta personerna som har så sjukt mycket olika ingångar på ämnet. Vad är hållbarhet för en lärare på en naturbruksskola? Vad är hållbarhet och fossil och beroende för en kommunpolitiker i Norge? Och att försöka liksom koppla ihop dem. Och att det är liksom, det som vi var inne på förut också, att det händer så mycket inom lantbruket. Det står verkligen inte still. Men när man träffar lantbrukare och andra, så ser man att varje dag så går det framåt. Det är verkligen häftigt, tycker jag.
Mm. Jag vill säga stort tack till Cecilia och dig som lyssnat. Om du vill veta mer om projektet eller komma i kontakt med Cecilia eller någon av de andra kontaktpersonerna hittar du användbara länkar i avsnittsbeskrivningen. Där finns också information om kommande webbinarier och andra aktiviteter som är på gång inom projektet. Nu gör den här podden ett litet uppehåll, men alla tidigare avsnitt finns såklart kvar att lyssna på när det passar dig. Återigen, tack för att du lyssnat.